Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre, du säger oss allvarliga ord idag. Kom då och hjälp oss att inte fastna i oss själva och vad vi måste göra, utan se på dig och så se att du har gjort allting möjligt och du vill ge oss den kraft vi behöver. Ja, Herre, hjälp oss att vi ska fästa våra ögon på dig alena. Amen. Predikotexten idag för andra årgången är Jesu ord i Matteus 10 från vers 16 till 22 som lyder i Jesu namn. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Det här är allvarliga ord. Det är nog en av de mest allvarsamma profetior som Jesus säger till sina lärjungar om hur det ska bli för dem som får bland vargar. Det är minsann ingen avundsvärd situation. Fåren klarar sig inte bland vargen. Likväl säger Jesus så. Texten är på sätt och vis en motsvarighet till tredje söndagen i fastan som bar rubriken Kampen mot mörkrets makter. Men där är det Jesus som kämpar. Nu är det vi som förväntas delta i striden. Textorden skulle vara oerhört svåra att smälta om vi inte först hade lärt oss om Jesu egen kamp och hans seger över fienden. Vem skulle vilja gå in i en situation som Jesus beskriver här? Av fri vilja, av planering med sitt förstånd. Det är helt otänkbart. Den här texten förutsätter att vi har lärt känna Jesus under hans lidande och död och hans uppståndelse för oss. Det här är frukterna. Det är inte en planering inför någonting som vi beräknar att vi ska delta i. Kanske känns den här utsagan eller den här texten overklig för oss som lever i det trygga Norden. Visst har vi läst om hur apostlarna och de första kristna blev förföljda. Om hur förföljelserna tog sig fruktansvärda uttryck under de första århundradena. Och vi har hört om angivelser och fängelsestraff för kristna under kommunistregim. Men är nu inte de här tiderna förbi, kanske vi frågar. Om vi ens lite har följt nyhetsrapporteringen de senaste dagarna och veckorna vet vi att det här är en kuslig verklighet just idag. Det ena dokumentet efter det andra läggs fram i tidningar, i sociala medier. Om händelser som är närmast otroliga i sin grymhet. Och det här har Jesus sagt i förväg. Så ska det bli. Det är ingen härlig och lockande framtid som Jesus målar fram. Vad är det för en kraft som får tänkande människor att utsätta sig för sådant? Jag hoppas när vi går vidare och ser hur den här texten har förverkligats. Först för Jesu apostlar och de första kristna. Och sen bland kristna bröder och systrar idag. Att vi ska se vad som är drivkraften. Vi ska se hur glädjen över evangeliet om den fullbordade frälsningen i Kristus övervinner all rädsla och tar sig uttryck nästan i något som verkar som dumdristighet att vittna om honom. Fast vi alltså måste uppehålla oss vid mångt och mycket som vi helst skulle slippa, för det är så tungt och jobbigt. Så ser vi allt det här den härliga kraft som utgår från Kristi död för våra synder och uppståndelse för vår rättfärdiggörelses skull. Slutligen ska vi landa i frågan vad det betyder att vara som Jesus säger i början av texten. Var listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Men först till apostlarnas tid. Kring tiden för Jesu lidande och död och ännu några veckor efter hans uppståndelse så tog lärjungarna till sig Jesu förmaningar att akta sig för människorna. De aktade sig så pass att de låste in sig. De vågade inte visa sig för människorna. Men var det inte precis det som Jesus hade avsett? Nej, det var så att 50 dagar efter Jesu uppståndelse så blev det någonting helt annat. Under den här tiden så var de rädda att någon skulle knacka på dörren och föra bort dem, döda dem, så som de gjorde med Jesus. Men när de fick anden 50 dagar senare så gick de plötsligt ut bland människorna med ett vittnesbörd som var frimodigt och kraftfullt. De vittnade om Jesu död och uppståndelse. Petrus och Johannes kunde djärvt säga till lyssnarna: det var ni som hade korsfäst Herren, Guds smorde Messias. Så här kunde det låta i Apostlagärningarna 3. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denne hade beslutat att fria honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Tänk sån frimodighet. Livets furste dödade ni. Alla hade gott minne hur Jesus blev korsfäst. Och många av de som lyssnade var antagligen med och ropa: korsfäst, korsfäst. Det var riktigt bokstavligt. Ni dödade honom. Och det här vågar man säga. Rakt i ansiktet. Men nu vet vi ju att det som för människorna såg ut att vara slutet för Jesu verksamhet, det blev en kraft av oanad styrka. Nu fanns det inte någon tvekan längre, ingen rädsla, för apostlarna hade ett viktigt budskap. Honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Det var deras vittnesmål som de måste framföra. Den här djärva förkunnelsen väckte motstånd. Petrus och Johannes greps och ställdes nästa dag inför stora rådet. Där upprepar Petrus samma predikan om hur Jesus blev korsfäst, att han uppstod, men han fortsätter sen med ett radikalt budskap, ett revolutionerande budskap. I ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som getts åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det är det här det handlar om. Det finns ingen annan väg till Gud. Utan den här vägen är vi förlorade. Därför måste det här predikas. Även om följden blev fängelse, tortyr och rent av död. En av apostlarna, Johannes bror Jakob, blev ganska snart avrättad med svärd. Men det hindrar inte de andra. De började absolut inte gömma sig efter det och tänkte: nu vågar vi inte längre. De fortsatte att predika och undervisa. Den heliga ande hade lärt dem den fulla betydelsen av Jesu död och uppståndelse. De kunde inte tiga. Sen fick stora rådet förbjuda dem hur mycket de ville. Apostlarna fortsatte. Och Gud kunde använda till och med terrorister för det här. Då vi läser om vad Paulus sysslade med innan han blev omvänd, så var det ungefär detsamma som dagens ISIS terrorister sysslar med. Han var lika övertygad om att det han gjorde var rätt när han släpade fram de kristna där de var i sina hem, där de ställdes inför domare som beslöt att avrätta dem. Paulus själv ställdes mot udden och blev en apostel, som med stor frimodighet vittnade inför landshövdingar och kungar, precis som Jesus hade förutsagt. Så mäktig är Gud. Låt oss sen se lite mera på vår egen tid. Vi har, som jag redan sa, de senaste veckorna hört om fientligheten från de extrema muslimerna och de mest grymma och omänskliga brott som de gör. Äntligen börjar sanningen gå upp också för medierna och så småningom för politikerna, att det är kristna som är mitt i centrum för det här hatet. Hittills har de mest koncentrerat sitt intresse på Ukraina och Gaza, och i och för sig är det ju fruktansvärda saker som sker där också. Men det här, det går långt över det andra. Vi vet att muslimerna, alltså de extrema muslimerna, tror att de handlar på Guds uppdrag när de gör allt möjligt ont mot de kristna. Också mot andra muslimer som inte tror precis som det. Nu håller de på att förinta de äldsta kristna församlingarna. Dessa kristna som talar samma språk som Jesus talar. Och dessa kristna som där apostlarna predikade evangeliet bara något årtionde efter Jesu död och uppståndelse. Det har också känt andra grymheter i islams namn. Många känner till hur de iranska myndigheterna fängslat och hotat den amerikanske pastorn Saeed Abedini. Mordet på den enda kristne politikern i Pakistan, Shabazz Bhatti, som mördades för 3 år sedan, väckte också stor uppmärksamhet. Men det är oräkneliga andra kristna som har fått sätta livet till i länder där man ogillar evangeliet. I kommunistländerna, i det forna Sovjet, var det vanligt med angivarsystem där man försökte komma åt information inom familjerna, också genom barn. Det är precis som det som Jesus säger i texten. Bror ska utlämna sin bror och fadern sin son. Men kommunistregimerna kunde inte stoppa de kristna, trots fängelse och avrättningar. För de hade kommit från mörker till ljus, från otro till tro. Hur skulle de mera kunna återvända till mörkret? Ja, när människor sätts på fruktansvärt svåra prov, att välja mellan att avrättas och att avsäga sig sin tro, så finns det alltid sådana som väljer att förneka sin mästare. Men det finns många som har glatt gått in i döden och inte kunnat förneka sin mästare. Så säger Jesus också, ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Det finns också andra former av hat som väller fram mot kristna bekännare mer än någonsin och som blir tydligt i de sociala medierna. Det är frågan om andra slag av förföljelser. Vi har aldrig förr i detta samhälle, ja, om jag räknar med den tid som Finland har varit ett kristet land, till namnet åtminstone, än vad vi upplever idag av hån och glåpord som kommer bekännande kristna till del när de träder fram med ett klart kristet budskap i media. Attityderna mot kristna har hårdnat. Varför? Därför att mörkrets furste rasar. Han klarar inte av att besegra Jesus. Han rasar mot honom när han blev frestad i öknen. Han rasar mot honom i kampen då han gick igenom det här livet här bland medmänniskorna. Men han kunde inte besegra honom trots att det såg så ut. Trots att han blev avrättad på ett kors. Jesus vann seger. Nu triumferar han till synes, men bara för en kort tid. Han har sett det som en möjlighet att förstöra grundvalen för samhället, den kristna familjen och äktenskapet. Det är en av de punkter där han idag går fram särskilt hårt. Och han verkar att lyckas över förväntan. Politiker och media tävlar idag om att förverkliga hans målsättning. Den här jakten påbörjades för så där 40-50 år sedan när jämlikhetsideologin bredde ut sig. Den lyckades komma in med den klassiska förförelsen. Skulle Gud ha sagt. Man börjar tycka att det bibliska budskapet var föråldrat. Den moderna människan ska frigöras. Och man gav näring åt strävan att särskilt frigöra kvinnorna från de band som man menar härstammar från Bibeln. Men man sa inte att det i själva verket var onda människor, inte minst onda män, som utsatte kvinnorna för orättvisor och missbruk. Orsaken var inte att Gud har tänkt på fel sätt då han gav oss skapelseordningen. Hur ska vi då handla mitt i det här? Jesus säger, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Det är inte lätt att vara ett får som hotas av vargar. Ändå är det precis vad vi kristna är. Vargar kommer med våld. Deras avsikt är att röva och döda. Det finns uppenbara vargar som vi känner igen direkt. Men det finns också vargar som kommer med list. Jesus sa att det finns vargar som kommer i fårakläder. Och i Apostlagärningarna 20 läser vi hur aposteln Paulus varnar för att det ska komma vargar mitt ibland oss från er egen krets. Sådana vargar är farligast. För de väcker lätt vårt förtroende. Och när de har väckt vårt förtroende med milda ord och vackert tal, som det heter i Romarbrevet 16, så är faran där att vi vacklar och dukar under för hans anfall. Sådana här angrepp ska bemötas på två sätt som jag vill ta fram. Det första är med ormens list, det som Jesus tar först. Då menas det inte att man gör som ormen i paradiset som med sin list undergrävde Guds ord. Utan med att använda vårt förnuft och de gåvor Gud har gett oss att avslöja attackerna på vår tro. Där finns särskilt då, förutom den här frågan om den kristna skapelseordningen i hem och familj, en annan fråga som djävulen använder extra starkt idag, det är evolutionsläran. Båda går tillbaka på tilltron till Guds ords auktoritet. Lyckas han undergräva Guds ord, då går det, och det har han lyckats med allt för väl. I båda fallen har djävulen sina medarbetare inom de kristnas egna led. I många fall är det säkert så att goda kristna som är språkrör för honom är omedvetna om det här. Omedvetna om faran att låta sig ledas från ordet. Men hur det än är måste vi kämpa med öppna vapen och utan att förtröttas. Det finns en speciell lära eller tankevärld som brukar kallas apologetik. Trons försvar som särskilt ägnar sig åt att motsäga såna här farliga angrepp. Vi behöver lära oss hur fienden tänker. Vi ska avslöja fiendens strategier. Det andra sättet som Jesus tar upp är att vara oskyldiga som duvor. Då apostlarna hotades och förbjöds att undervisa om Jesus fortsatte de att göra det. Det verkade ju helt befängt att så snart de hade släppts ur fängelset där de varnades, inte ett ord till. Ingen undervisning om Jesus. Kom ihåg det. På det villkoret får ni gå. Sen gick de. De hade knappast lovat att hålla det. Så gick de ut och så gick de raka vägen till templet där de fortsatte att predika. Var det inte dåraktigt det här minsann? Det handlar precis tvärt emot vad sunda förnuftet borde ha sagt dem. Det här är för farligt. Vi måste hitta andra sätt. Men den här principen, man måste lyda Gud mer än människor, den gick över deras planer och förnuftets strategier. För de visste vad det var de vittnade om. Det var om sin mästare och herre som hade gett sitt liv för dem. Och de litade på Guds beskydd. De var menlösa som duvor. Men de räknade inte med att han i allt skulle bevara dem från det onda. Så gick det just med Jakob som blev avrättad och många andra och så småningom nästan alla. De visste att deras martyrdöd inte var någon verklig död. Deras lidande var inget verkligt lidande. Det verkliga lidandet är att vara utan hopp, utan Gud. Att inte ha någon frid för evigheten. Har vi Gud med oss så betyder det andra väldigt lite. I den ena av Evangeliska folkhögskolans två lystringssånger ingår en vers som några ibland har hajat till inför. För man tycker att den uttrycker den här saken lite för bryskt. Den lyder så här. Det betyder föga om på jorden man ej ärad eller aktad är. Om man världens avskrap här i vorden, blott man Herrens namn i skölden bär. Vad var Paulus och Silas annat än världens avskrap när de satt djupt i källarhålan i Filippi, kedjade? De sjöng lovsånger till Gud. Det betydde ingenting att de var världens avskrap. Strax därpå skulle Guds ord predikas till glädje och välsignelse, inte bara för fångarna där utan för ett helt husfolk, fångvaktaren och hans familj. Kära kristna vän, låt inte tidens oro och våldsamheter göra dig betryckt, så att du tappar modet. Just i en tid som vår vill Gud föra människor från hopplöshet till hopp, från otro till tro, från död till liv. Och han vill använda dig som redskap. När människor runt omkring oss uttrycker oro och misströstan, får vi som kristna vittna om att vi har en framtid full av trygghet, en härlighet som väntar när vi ska få möta Herren. Och med det perspektivet får vi vara helt trygga. Och då får vi berätta att också de andra har precis samma trygghet inom räckhåll. För Jesus är allas frälsare. Tänk inte att du är för svag. Tänk inte att du inte har fått utrustning. Du är stark för du har den allsmäktiges fulla utrustning till hans. Du har löftet att han ska ge dig orden du ska tala. Du har löftet att den som håller ut till änden ska bli frälst. Det är inte din kraft som det kommer an på, utan på honom som är mäktig i de svaga. Det är nämligen ditt budskap som du ska berätta om som är starkare än döden. Budskapet om att livets furste som vi har dödat med våra synder, han har uppstått, han lever och regerar mitt i denna onda värld. Han har köpt oss med sitt blod för att vi ska vara hans egna. Låt oss då hålla oss fast in till honom. Låt oss med glädje och frimodighet vara goda förvaltare av hans nåd. Hans är äran och makten från evighet till evighet. Amen. Jag tack kära Jesus för att du har visat var segern finns. Och du har också visat hur det är att gå ner i det mest hånade, i den största avsky som finns i världen, i fattigdom, i usselhet, och att bli korsfäst, den värsta terrorhandling som människor har hittat på. Och det här för att vi skulle bli fria, fria till att vara dina av nåd för din skull, och fria att vara vittnen för dig. Inte vara bundna av världens hot och hån, utan vara befriade att bara ha dig för ögonen och vittna bara om dig. Herre, hjälp oss att göra det. Amen.